Ja, det här kommer att bli, jag höll på att säga, en görbra predikan, men det ska man väl inte säga. Men det handlar om Jesus. För Jesus, det är någonting som är bra. Och det handlar om frälsning. Tänk, möjlighet att få bli frälst, att få bli räddad, att slippa och gå förlorad. Ja, det är ett glädjebudskap som vi verkligen får skicka med från det här mötet. Och ni som lyssnar på det på internet så småningom, Jesus, det är någonting att satsa på. Tack kära Jesus att du är med nu på den här gudstjänsten och under predikan, där ditt namn ska få bli förhärligat, där du Jesus får vara i centrum. Tack att du har varit i centrum redan i början, från början på det här mötet, och att du fortsätter att vara i centrum, Jesus. Jag bara ber att du ska tala till våra hjärtan, så att vi inte behöver tycka att det är så svårt och krångligt, utan hjälp oss att ta till det som är enkelt. Vi får ta till oss glädjebudskapet från dig, Jesus. Jag bara upphöjer ditt namn. Och du, Jesus, du ska äran. Och tack för frälsningens gåva, Jesus. Tack för frälsningen som du ger. Ja, ordet frälsning, ursprungligen så betyder det att räddas från en akut fara. Vi har möjlighet att bli räddade från en akut fara. Är vi då i en akut fara? Ja, det är ju så att hela mänsklighetens fara är att den på grund av syndafallet genom Adam, det som Adam gjorde en gång för många tusen år sedan, då blev mänskligheten ställd utanför gemenskapen med Gud. Människan, mänskligheten, den är skild från Gud, på väg mot en evig avsaknad av den kärlek, den glädje och den frid som gemenskapen med Gud ger. Vi kan följa syndafallet genom historien. I varje människas själviska handlande, människan handlar själviskt. Hon väljer, jag går min egen väg. I Jesaja, han säger i Jesaja 53:6, vi gick alla vilse så som får. Var och en ville vandra sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Redan här så börjar vi se att det finns en möjlighet. Vår skuld la Herren på honom. Ja, vi ska se honom. Det vi kommer fram till, det är längre fram, att Jesus, det är honom. Men mänskligheten, var och en vill vandra sin egen väg. Det liksom ligger i människans natur. Och den här attityden, synden, det är orsaken till skilsmässan mellan människa och Gud. I Romarbrevet står det ju 3:23 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla har syndat. Och Jesaja, han säger i Jesaja 59:2, nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Alltså, på grund av människans synd så finns det en stor klyfta mellan varje individ och Gud. Själv så kan inte jag som människa överbrygga den här klyftan. Men Gud kunde. Gud, han byggde en bro som är människans enda väg till Gud. Och den här bron, det är Jesus Kristus. Jesus, han säger i Johannes 14:6. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det finns fler avsnitt i Nya Testamentet som beskriver människans syndfulla natur och att människan är avskild från Gud. Jag ska läsa ett par kanske ganska skrämmande avsnitt, men det visar den situation som människan står i utan Jesus i hjärtat. Jag läser från Romarbrevet första kapitlet, och jag läser några verser från 18 versen och framåt. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Där man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens hjärtlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är emot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. Är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. Ja, det var mycket det där. Men det talar för sig själv. I Romarbrevet 3 och 10 verser framåt står det. Det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppnad grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggorms gift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har ingen Guds fruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, den talar till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det är så att det finns ingen människa som i egen kraft klarar av och uppfyller det krav som Gud har. Finns inte, går inte. Människans natur är inte sån. Utan, och det där vet ju Gud om. Och när människan gick vilse, ja, Gud han älskar oss människor. Guds kärlek, den är så stor så han liksom tänkte, hur ska jag göra? Och redan direkt när människan föll, då hade Gud planen klar. lite längre fram i Romarbrevet står det. Romarbrevet 3:21-26. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar helheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom man hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Jag tar ett bibelställe till mig när jag ändå på gång. Romarbrevet 5:6-11. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hedlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Nu står vi som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Ja, det var mycket text, mycket bibelord. Det kanske inte är lätt att förstå allt på en gång. Men människans situation, förstår vi, det går åt skogen, rakt ut för ett stup, om vi inte vänder om. Gud har gett en möjlighet, Jesus Kristus, vår möjlighet till räddning och frälsning. Och nu ska vi ta titt på några verser, väldigt kända verser. Vi ska begränsa oss till ett avsnitt i Johannes evangeliet. Vi ska se hur vi kan bli frälsta, hur vi blir frälsta och vad frälsningen innebär. Och hur vi kan ha visshet i hjärtat om vår frälsning. Och det här avsnittet, det är väldigt lika det Johan hade i sin predikan förra söndagen. Jag upptäckte att det var några verser längre fram. Så i det här samtalet som Jesus hade med Nikodemus, där finns det mycket att hämta. Så här står det i Johannes evangelium 3:14-18. Och i de här verserna så kommer vi, tror jag, till det mest kända bibelstället i hela Bibeln. Lilla Bibeln kallar man det när jag växte upp och var liten. För det är Bibelns budskap koncentrerat i några få verser. Johannes 3:14-18. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Vad stod det i vers 14? Och liksom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Jesus, han använder här bilden av en historisk händelse. Och vi kan läsa i 4:e Moseboken 21 kapitlet 4-9 versen. Där står det om den här händelsen med den här kopparormen. Det bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss ut ur Egypten så vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och det bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att tala mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Folkets attityd till Gud och Mose innan ormarna kom. Ja, folket då blev otåliga. De talade mot Gud. Varför har ni så vi måste dö? Här finns ju varken bröd eller vatten. Ja, vår själ det avskyr den här eländiga maten vi får här. Vi hade det mycket bättre i Egypten. Varför har du dragit ut oss här i öknen? Här höll vi ju på att gå förlorade. Folket, de knorrade, de räknade inte med Gud. När du folket hade blivit bitna av den här ormen. Ja, Mose, han gjorde på Herrens befallning, Herrens order, en kopparorm som han satte upp på en påle. Den som hade blivit biten av en orm och höll på att dö. Ja, vad måste han göra? Jo, den som hade blivit biten av en orm, den skulle fästa blicken på kopparormen. Då blev han frisk och fick leva. Ormen, den har liksom genom Bibeln en symbolisk innebörd. Ormen, djävulen, Satan, frestaren, lögnaren, den mörka sidan, det representeras av den här ormen som biter. Folket där fick fästa blicken på ormen som var upphöjd. Jesus, han offrade sin egen son. Jesus hängdes upp på korset. Vi, när vi är ormbitna, för det är vi ju allihop, vi får fästa vår blick på Jesus och bli räddade. Jesus på korset. Vi får ta emot Jesus i hjärtat. Frälsning. Att ormen representerar Satan, djävulen, det står om i nästa ställe här. Vi ska ta läsa från Mosebok 3:1-5, första Mosebok. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten av det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Uppenbarelseboken 12:9. Och den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Matteus 12:34. Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Ja, benägenheten som de var i lägret där, ormar kom och kröp, de bet dem, högg dem med dödande gift. Jämför med det med Romarbrevet 5:12. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Här finns det samband. Vår benägenhet, ormen som kom in i Israels läger och högg med dödande gift. Djävulen, han har gjort allt, han gör allt för att hugga med dödande gift. Djävulen vill att vi människor ska gå förlorade, men det vill inte Gud. Det vill inte Gud. För här kommer det. Andra Korinthierbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här står det, Jesus, han som var född, han som inte hade syndat, han som var syndfri. Kristus blev gjord till synd för att rädda mig. Han blev gjord till synd för att rädda dig. Med vår synd, den tog han med sig på korset. Han tog med sig min synd på korset. Han korsfäste min synd. Han gav oss där chansen till evigt liv. Jesus dog för mig. Min syndiga, smutsiga natur, den tog han med sig på korset. Han öppnade vägen. Jesus, han öppnar vägen. Jag är vägen, sanningen och livet. Här finns en möjlighet. 15:e versen är Johannes 3. För att var och en som tror på honom, för att var och en som tror på Jesus, skall ha evigt liv. Evigt liv. Det finns ett löfte här som är förenat med ett villkor. Löfte, evigt liv. Villkor, tro på Jesus. Ja, för vilka personer gäller det här löftet då och villkoret? Ja, löftet och villkoret, det gäller för, det stod var och en. Ja, vem är var och en? Det vill säga alla. Det vill säga du och jag. Johannes 6:37 säger, alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. Tänk vilket löfte. Den som kommer till Jesus, han blir inte utkastad. Jesus har omsorg om oss. Gud har kärlek om sig. Och vad betyder det här löftet då? För att jag kan vara viss om förälsning. Jo, men det ger mig ju grund för vissheten. Det gäller mig. Jag ingår i var och en. För var och en som tror på honom ska ha evigt liv. I 1917 års översättning, där stod det ju ändå bättre, tycker jag. För det stod att för att var och en som tror ska i honom hava evigt liv. Liv i honom. Här väljer jag hellre 17 års översättning. Liv i honom. Det är någonting, alltså det är Jesus som är hemligheten. I Jesus, gemenskap med honom, liv. Jag blir sammanflätad med Jesus. Jag och Jesus, jag vill liksom höra ihop. Jag har liv i honom. Vers 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Guds kärlek gränslös. Guds kärlek är evig. Guds kärlek är stor. Guds kärlek är generös. Gud, han älskar oss människor. Vad kostar det Gud för att ge oss evigt liv? Det kostar Gud sin egen son för att ge oss livet. Guds sons död, vårt liv. Vad kostar det oss, vad kostar det mig för att få evigt liv? Ja, det kostar inte någonting. Den som tror på Jesus blir räddad. Den som tror på Jesus går inte förlorad. Tro. Ta emot. Tro. Lita på. Tro. Trygghet. Tro. Förtrösta. Tro. Tillförsikt. Ja, det var några synonymer som jag upplever med ordet tro. Johannes 1:12 säger: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes 5:24: amen, amen, säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Och Uppenbarelseboken 3:20: se, jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Tänk, att ha evigt liv. Ja, vad kan det betyda? Evigt liv. Slipper bli dömd. Evigt liv. Lära känna Gud. Evigt liv. Lära känna Jesus. Evigt liv. Liv utan slut. Liv, en källa som porlar. Liv, det är någonting positivt. Det har liv i sig. Evigt liv i gemenskap med Gud. Amen, amen, säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Det stod det i Johannes 5:24 som jag läste också förut. Och Johannes 17:3: detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och 1 Johannes 5:12: den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. När vi kommer fram till 17:e versen bland de här verserna i Johannes 3: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Här har Gud ett syfte med att sända Jesus till jorden. Och Guds syfte, det var att rädda världen. Att rädda människorna. Att världen skulle bli frälst. Om man tänker på Jesus som du tänker på Jesus, upplever du att Jesus är dömande i den bild du har av honom? Jag i alla fall upplever inte Jesus som dömande när jag tänker på honom. Jag ser först och främst hans omsorg och hans kärlek till mig, till oss människor. Jesus, han vill inte att vi ska gå förlorade. Därför gav han sitt liv för mig. Jesus gav sitt liv för mig för att inte jag behöver, så att inte jag skulle behöva gå förlorad. Jag som var ohjälpligt förlorad, jag blev räddad genom att Jesus dog sitt tog. Jesus dog för mig. Han tog min synd upp på korset. Jesus, han brydde sig om människorna han umgicks med. Och han mötte var och en på sin nivå. Och det tror jag är någonting som vi verkligen kan lära av Jesu liv. Han brydde sig om sina medmänniskor. När vi har soppa här, det är klart det är bra att få soppa, men vi vill presentera något bättre. Vi vill presentera Jesus Kristus, en möjlighet till frälsning och räddning. Och det gäller för oss att möta varje människa på rätt nivå. Jag tror det. Vers 18. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Resultatet av att tro på Jesus: jag slipper bli dömd. Men det stod det här: men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte trott på Guds enfödde sons namn. Människan som vi såg, hon är på väg mot undergång. Om inte färdriktningen ändras, så går man förlorad. Människan är på väg mot en avgrund. Omvänd er, ta emot Jesus, jag slipper gå förlorad. Men om jag inte tar det här steget, tar det här beslutet, då fortsätter det på vägen rakt fram, och så är det ett stup. Man går förlorad. Efesierbrevet 2:1-3 står det så här: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i den, på den här världens vis, och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Nu läser jag hela avsnittet, Johannes 3:14-18, en gång till. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Om vi tänker efter lite grann här, vad är grunden för min frälsning? Vad är grunden för din frälsning? Guds kärlek och Guds löfte. Var och en, alla som tror på Jesus, blir frälsta, räddade, gemenskap med Jesus. Och man kan veta att man är Guds barn. Jag för min del vet det, för att jag tog emot Jesus som min frälsare. Jesus, han stod vid mitt hjärtas dörr och bultade på. Och då kan man ju fundera. Man kan, när det står och bulta utanför hjärtat, jag kan ju, ja, det är jag som har liksom handtaget på insidan. Och jag tror, jag hör Jesu röst, och jag tror på möjligheten. Jag tror det här är Jesus som står utanför dörren. Och jag öppnar dörren på vid gavel och säger: okej, Jesus, jag tror på dig, jag vill tro på dig, även om jag inte förstår hur det går till, så vill jag tro på dig. Jag släpper in dig i hjärtat, jag tar emot Jesus. Jag för min del, jag öppnar mitt hjärtas dörr och släppte in Jesus. Och då, Jesus i hjärtat, där ligger hemligheten. Jag tror på Jesus. Jesus, han sa att han vill ha gemenskap med mig. Och ja, jag vill ha gemenskap med Jesus. Tänk vilken möjlighet. Men då kanske någon säger, om jag gör det, då får jag inte göra det. Och jag får inte göra det. Och jag får inte göra det. Sånt här som jag gjort förut. Det finns inga får, inte egentligen inte. Men jag får ta en risk. Och det är det att när jag börjar ha gemenskap med Jesus, så kanske jag plötsligt inte vill. Det är skillnad det. Det är vissa saker som jag gjort förut som jag kanske inte vill göra längre. Och sen ibland så ramlar jag. Jag gör det där ändå fast jag inte vill. Det är ju så, människan är ju så att fast man inte vill så gör man saker och ting ändå som man vet är fel. Men då står Jesus där. Gud är kärlek. Jesus står med sin öppna famn. Och han bara vill krama om oss. Det är det. I första Johannes 5, 11-13, det står det så här: och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Vad står du som lyssnar till det här i förhållande till de här sanningarna? Har du accepterat Jesus? Har du tagit emot Jesus? Har du accepterat Jesus som svaret på ditt problem? Har du accepterat Jesus som svaret på ditt dilemma? Du inser att det här går inte om det fortsätter så här. Jag är på väg, jag går förlorad. Då finns möjligheten. Vad är det som hindrar att jag släpper in Jesus i tro i hjärtat? Det behöver inte vara någon konstig bön. Man kan till exempel bedja en väldigt enkel bön så här: Jesus, jag inser att jag har styrt mitt eget liv och att jag har syndat mot dig. Jag ångrar mig och tar emot dig som min frälsare. Ta hand om mitt liv från och med nu. Amen. Så enkelt kan en bön, en frälsande bön, vara. En bön som räddar livet för evigheten till evigt liv. Svårare än så är det inte. Vi människor har en väldig förmåga att göra saker och ting komplicerade. Och jag krånglar väl också till det. Det kanske jag gjort också i min predikan och grejer här. Men det är Jesus i hjärtat. Den här bönen, den enkla bönen. För Jesus, han känner oss ju precis. Vi behöver inte ha några hemligheter för honom. Utan om jag uppriktigt säger: okej, Jesus, jag kapitulerar. Jag vill följa dig. Jag vill tro på dig. Ja, då står han där. Jag tycker nu att vi ber den här bönen gemensamt. Och så finns det möjlighet. Jag bara tar till mig det här. Och vill jag tro på Jesus, ja, då blir jag frälst. Då blir jag räddad. Om jag ber före, så ber ni efter. Jesus, jag inser att jag har styrt mitt eget liv. Och att jag har syndat mot dig. Jag ångrar mig och tar emot dig som min frälsare. Ta hand om mitt liv från och med nu. Amen. Så enkelt kan det vara att bli frälst. Om jag ber en sån bön i hjärtat till Jesus och öppnar dörren, då har han lov. Han kommer in i mitt hjärta och jag får bli ett Guds barn. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans hand. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Det är en trygghet, en fast grund att stå på, som jag verkligen rekommenderar till alla människor här i Smedjebacken. Till var och en av du som lyssnar på det här. Ta emot Jesus i hjärtat och bli räddad. Det är det som saken gäller. Amen.